This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen, även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget.
Jörn Krook in behind him and here's Jörn Krook across. Shillington scores! Oliver Shillington breaks the shutout bid.
Now Gaudreau down the wing. Shillington right in. Scores! Oliver Shillington. They should walk up in Calgary.
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma att ni subscribar, delar, men framförallt tipsa era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den här killen kommer inte jag presentera så överdrivet mycket som jag brukar göra, men jag vill börja med att säga att han är en förebild för många. Jag har följt hans resa ungefär 6-7 år eftersom jag inte är så överdrivet insatt i just hockey. Men jag vill välkomna NHL-proffset Oliver Callington till Dialogiskt.
Tack så mycket.
Tack själv. Det gick snabbt där.
Det gick snabbt. Det var en bra introduktion faktiskt. Ja, det var fin.
Hur läget?
Det är bra, tack. Hur mår du?
Det är bra. Jag ska sätta mig lite grann som dig och känna att vi är ajour. Sommaren är här. Din sport, det som du utövar, är ju ingen sommar... sommarsport.
Nej, det är en vinteraktivitet kanske.
Vinteraktivitet.
Mm.
Hur har du haft det under sommaren?
Än så länge väldigt bra. Jag kom hem i slutet på maj. Efter en väldigt lång och rolig säsong. Så när allt var klart på ett sätt så kändes det väldigt skönt att komma hem och få lite ny energi och träffa personer och vänner och familj som man är ifrån under en lång period. Liksom. Så det är nice att få lite annan stimulans utöver det man är van med. Liksom. Mm. Så nej, det har varit skönt att vara hemma så länge.
Mm. Vi kommer komma in på Calgary Flames och stimulansen på is och utanför. Men hur skulle du beskriva dig själv? Alltså, vem är du? Tre ord.
Wow. Mm. Energisk. Omtänksam. Ja, vad har den här tredje då? Om den är... spot. Jag vet, energisk, omtänksam och jag skulle säga kanske men väldigt positiv på ett sätt. Jag gillar lösningsorienterad. Liksom.
Mm. Lösningsorienterad, är det någonting du använder på isen?
Känner du? Ja, mitt jobb går ut på typ att lösa problem hela tiden. Mm. Det är ju olika situationer som händer under en match eller i träningssituationer. Liksom, så det är alltid en viss situation du behöver lösa. Sen så kanske jag har liksom hett temperament och vill att det ska hända lite för snabbare än vad det oftast behöver göra. Men jag tror jag har den instinkten liksom naturligt i mig. Liksom.
Som hockeyspelare krävs det så här lite temperament, lite att vara lite het.
Men jag tror du behöver vara rätt mycket på tårna med tanke på hur snabbt sporten går.
Mm.
Så jag naturligt i min personlighet tror jag har det bara. That's who I am. Liksom. Mm. Men absolut så tror jag att, eller jag vet att du behöver vara på tårna och ta beslut snabbt och vara lite on the edge. Men sen så är ju tricket att liksom hitta balansen med det också. Utan att inte vara lite för liksom för hetsig hela tiden. Liksom.
Mm. Personlighet och den du är. Ska vi backa bandet då? Hemmaplan, uppväxt.
Sundbyberg, Stockholm, uppvuxen. Min mamma bor kvar där. Så jag är fortfarande där rätt mycket och besöker de trakterna. Ja, Sumpan är väl där jag växte upp. Gått skolan, haft familj, kusiner och liksom de flesta i min familj i samma område. Liksom. Så det var där man har hållit till. Sen hockeymässigt så började jag i AIK och började med deras knatteliga och deras liksom, vad ska man säga, form av ungdomsverksamhet. Liksom. Och sen har jag faktiskt hoppat runt lite i ungdomslag i Stockholm och spelat i några lag och försökt söka bäst form av liksom träning och utveckling hela tiden för att ta ytterligare steg i min utveckling som hockeyspelare.
Hockey?
Mm.
Hur kom det intresset fram?
Min pappa primärt tror jag. Eller det är min pappa. Han var själv idrottare. Han höll på med handboll när han var yngre. Men han är inte...
Lång?
Nej, faktiskt inte så pass lång. Han var... Kan vi, en 82 kanske?
Nej, jag med
83, men någonstans där. Men han stod på linjen liksom. Så det behöver inte vara så lång på linjen. Han... väldigt idrottsintresserad som person. Och jag tror jag har fått mitt idrottsengagemang från honom. Så jag höll på med hockey och fotboll kombinerat tills jag var 12 kanske. Eller 12-13. Och på den tiden som det kanske är idag så blir det ju väldigt liksom elitsatsande i alltså i de åldersgrupperna. Och jag får frågan ofta varför jag valde hockeyn.
Jag tänkte precis fråga dig alltså, varför just hockey, fotboll alltså. Förlåt att säga så här. Jag är ju från Nacka. Där spelar alla mina klasskompisar spelade, nästan allihopa spelade antingen hockey eller fotboll. De i parallellklassen och det slutar ju ofta med att ja, men det blev ofta hockey. Men det är också, Nacka är ju en ganska förmögen kommun och hockey kostar pengar.
Det stämmer. Jag hänger med exakt i vilka banor. Och alltså, för min del just i beslut varför jag valde hockeyn så tror jag bara det enklaste svaret är umgänget på något sätt. Alltså, jag har kanske inte, det finns inte något korrekt svar tror jag för mig. Utan jag tror kanske den umgängesidan av allt som fick mig att välja hockeyn. För jag tyckte fotboll var väldigt kul och jag uppskattade göra det liksom. Men
var jag tror fotbollsspelare.
Jag tyckte jag var bra. Jag vet inte, det är svårt att säga, svårt att vara självkritisk så, men jag tyckte jag ändå höll nivå liksom. Men hockeyn i sig hade väl något speciell plats i mitt hjärta liksom. Men det svåra i hockeyn och liksom det du sa med att det är en viss liksom, det är en uppdelad sida lite med hockeyn, att försöka liksom få den här unityn, att fler personer och ungdomar ska spela sporten. Det kommer ju vissa komplikationer med det. Och det som du sa, hockeyn är relativt dyr. Liksom. Mm. Det är utrustning som kostar mycket pengar. Det är att föräldrarna behöver betala liksom höga lagavgifter, och du vet, det inkluderas i liksom istidsavgifter och turneringar. Och, ja, alltså, det är dyrt att spela hockey faktiskt. Alltså, jag blir skrämd över hur veta hur mycket så här hockeyklubbor kostar i, nu för tiden. Alltså,
men om vi tittar på en packning, så här, vad skulle trunken, handskarna...
Från topp till tå. Vi snackar... Alltså om du vill ha topp-topp-grejerna, alltså där elit-varianten på alla utrustningsgrejer, så skulle jag säga att du är 20 lax.
Bauer, Jofa, de där
prylarna. Ja, och med topp-topp liksom, alltså de här... Om du, det är som i fotboll, om du vill ha de här topp-topp-skorna liksom.
Mm.
Då ligger de på liksom 3,5 någonstans. Men en hel dress, topp till tå, 20 lax.
20 lax? Ja. Och man växer snabbt i det.
Ja, och du kanske liksom som... Du behöver ju nya skridskor på varje säsong liksom, som ungdom. Så det är, och ett par skridskor kostar mellan 5,5 till 8,5, 9 typ. Så det är inte gratis. Och det gör det svårare, tror jag.
Det gör det svårare, och jag tänker så här, för en förälder, om du nu skulle vara en förälder ensamstående. Precis. Och åka med, alltså hur många träningar i veckan? Det beror på.
Det beror lite på, men på den tiden var det väl 3-4 träningar i veckan plus matcher på helgen.
Mm.
Så det är en del skjutsande. Och idag är jag ju otroligt tacksam över det stödet på den sidan jag fick av farsan. Över allt bilande runt Stockholm och tider han väntade på mig efter träningar och sånt där. Så det är saker idag jag tittar tillbaka till och känner tacksamhet över liksom. Och det är en viss uppoffring han behövde göra för dit jag är idag liksom.
Men han såg ju absolut någonting i dig och hockeyn och prestationen, antar jag.
Ja, det kanske han gjorde.
För många föräldrar har ju så mycket kärlek till sina att de liksom förbiser
men på ett
sätt inte kan spela ens. Alltså, är du med?
Nej, men jag vet inte, han såg väl någon form av potential i mig i tonåren där, och han har alltid frågat mig hela tiden om jag verkligen vill göra det här, och alltid fått mig att förstå vad det innebär. Och jag tror jag fattar grejen väldigt tidigt med om vad jag behöver uppoffra för att göra det jag verkligen älskar. Och jag tror den liksom lilla biten i pusslet gjorde väldigt mycket för liksom acceptansen för mig själv, över att säga okej, om jag ska göra det här, då behöver jag isidosätta vissa saker för att nå en potentiell dröm liksom.
I lagsport så finns det ju så mycket mer än bara lagkamraterna, prestationen och sådär, eller i en sport överhuvudtaget, men jag tänker förebilder på plan, utanför. Vad hade du för några?
Jag är väldigt tacksam över en person som jag hade i väldigt ung ålder, som har funnits där för mig på alltså idrottsmässiga plan, men också på personliga plan, och på ett sätt jag har kunnat liksom forma relation med. Han är före detta NHL-spelare och vi kommer från liknande bakgrund, med annan kulturell bakgrund, och han heter Johnny Odoye, och han har själv gjort en lång karriär i NHL och vunnit och gjort det man själv alltid har drömt om. Så för min del, att kunna ha haft honom i väldigt ung ålder och sett upp till honom och sett hans resa och fått fråga och fått umgås, och liksom nu på senare dagar är vi som liksom bröder. Och verkligen kunna liksom han har kunnat få dela med sig saker som jag idag är tacksam över, för det livet har han levt, och det är en viss trygghet i sig, och det är inte just det jag ser mest på relationen är inte heller bara liksom det idrottsmässiga, utan det är oftast det bandet. Personliga, det här bandet, det här den här liksom energin du får på ett sätt som ger dig mer än just Oliver hockeyspelaren, utan Oliver som person. Mm. För jag tror det är viktigt att må bra som person för att kunna göra sitt yrke på maximalt sätt. Liksom.
Men Oliver, när kände du att this is it? När kände du att säga här? Det här kommer bli min grej. Resterande 10-15 år. Hur länge spelar man? Hur länge är man i aktiv hockey?
Alltså om du... Prime kan du väl hålla dig till typ 33-34 skulle jag säga. Hålla en väldigt bra nivå om du har tagit hand om kropp och det mesta. Men när jag kände nog kanske, när jag fick det liksom verkligt för mig själv, så tror jag det var när jag debuterade som 16-åring för Färjestads A-lag och fick spela A-lagshockey som 16-åring. Hela den säsongen, då tror jag började fatta att okay, det här, jag kan spela mot vuxna, väldigt ung, och göra det bra. Liksom.
Ja, var du då?
16.
Ja, du var 16, förlåt.
16, så jag tror där var väl lite mer att man, alltså, verkligheten i sig, alltså man började förstå att det började bli en verklighet på något sätt. Och det fanns liksom något mer att jobba ut efter. Jag kände mig inte nöjd, utan det kändes bara okej, nu är jag här, nu vill jag ännu mer. Och jag tror det är viktigt att ha, man kan inte i någon form av liksom idrott känna sig bekväm och nöjd, för då kan du lika gärna sluta.
Man måste vara hungrig.
Jag tror du måste vara hungrig hela tiden, du måste ha det här inre drivet, vad det än får dig att bli triggad utöver, så måste du ha det här inre som får dig att gå upp på morgonen, får dig vilja liksom sätta dig i obekväma situationer. Men själva belöningen efter det är ju nice.
På tal om obekväma situationer, 2 år senare, 18 år gammal, hur blev du draftad?
Hur jag blev draftad?
Hur, alltså,
du blir scoutad liksom under typ en 2-årsperiod där. Och Calgary plockade mig i draften. Och det finns lite olika, liksom, alla gör lite olika efter man blir draftad. Vissa lag väljer att liksom vänta med att signa sina unga spelare. Låter dem liksom marinera lite mer i klubbarna de spelar i.
Och få lite mer growth.
Ja, precis. I mitt fall var det att jag hade spelat professionell hockey i 2 år redan här i Sverige. Och de ville att jag skulle ta klivet över till Nordamerika och få lära mig kulturen, lära mig bo själv där borta och akklimatisera mig mer i liksom hur livet är där borta. Så jag tog klivet som 18-åring och flyttade till Calgarys farmarlag, då, så ligan under NHL, där de liksom utvecklar sina unga spelare i organisationen. Så jag spelade 2,5 år i AHL, som ligan heter, och fick bygga på mig kunskap och erfarenhet och lärde mig otroligt mycket. Men det var också väldigt utmanande på personliga plan också.
På vilket sätt då? Hemlängtan?
Ja, men hemlängtan. Man är inte van med tidsskillnaden. Det var liksom 8 timmars tidsskillnad. Man kan inte ringa hem när som helst. Man lär sig mer att vara med sig själv. Som jag tror väldigt många i vårt samhälle har svårt med att göra. Man lär sig ta ansvar. Man lär sig att bo i en helt ny kultur som man själv kanske inte är van att utsätta sig för. Så det var massa olika pusselbitar i sig som var lärorika för mig. Som jag är tacksam för idag.
Förlåt.
Nej.
Jag bryter, jag ber om ursäkt. Fanns det något tillfälle där du kände så här, ej, precis som när du kände this is it, var det något tillfälle du kände så här, jag åker hem
det var några sömlösa nätter ibland faktiskt, måste vara ärlig. Det var några sömlösa nätter när man liksom verkligen kände saknad. Och kände liksom inte att det är så här, ja, är det här värt det, utan mer att så här, jag är en väldigt familjär person, så här, mina nära vänner, min familj, de betyder mycket för mig, så sen när man tar ett sånt stort kliv i liksom relativt ung ålder, så blir det ju att man tänker kanske väldigt mycket och man är...
Det händer ju också så mycket i den åldern.
Mm, jag tror man är inte färdigutvecklad på ett
speciellt
sätt.
Speciellt med oss killar. Alltså, det är ju...
Ja, men jag tror också det. Alltså, man är ju inte färdigutvecklad och man är väldigt... Man kan eventuellt vara väldigt sårbar och man känner lite förhoppnad eller förtvivlan. Liksom.
Men vad är den största skillnaden kan du känna att gå från svensk till amerikansk? Eller, alltså lagkultur eller Kanada? Alltså utländsk hockey mot svensk? Finns det någon större... För Sverige ändå?
Ja, alltså jargongen i sig kommer ju alltid vara annorlunda på något sätt. Så det är ju alltid en... Ett är ju språket såklart. Men det är ju en annan form av jargong, tror jag. Men ändå delvis likadan på ett sätt. Jag vet inte, det kanske lät lite komplicerat. Men det är mer disciplinerat skulle jag vilja säga där borta. Alltså i till relation till liksom ungdomarna här i Sverige. Mm. Så jag förstod verkligen tidigt där borta att det är... jag vet inte, man kan säga det. You don't come here and fuck around. Liksom. You're here to work. This is business. Så här, du sköter din business. Vi tar hand om det utöver liksom det. Så det är liksom... Du, för dem i deras sätt att tänka så är liksom...
Gör din del.
Gör din grej. Gör det liksom till 100%. Alltså kom inte hit och lalla. Liksom. Mm. Så det var lärorikt, tror jag, för mig. Att se den form av kultur på ett sätt. Att så här, när man är på arbetsplatsen, då är man där för att göra sin grej. Liksom.
Har du hög arbetsmoral?
Ja, men det tror jag. Eller ja, det vet jag. Det skulle jag vilja säga att jag har. Så det var inte en svår omställning för mig. Det var bara att Det satt liksom higher standards på ett sätt. Som jag är tacksam över idag att jag har fått uppleva. Liksom.
Hur skulle du beskriva din spelstil?
Jag är en väldigt offensiv orienterad spelare. Fast jag är back. Skapar mycket lägen åt mina medspelare och åt mig själv. Väldigt skridskostark. Snabb. Jag är inte den största. Så jag utnyttjar mycket utav mitt spel går ut på speed och teknik och spelsinne och så. Så jag spelar mycket med huvud och fötter, om man säger så. Rör mig rätt bra på isen och försöker positionera mig och låta mina ben skapa lägen. Liksom.
Resandet under säsongerna då? Påverkar det spelstilen eller framförallt psyket? Jag menar, man reser ju en hel del.
Ja, alltså psyket primärt skulle jag vilja säga. Vi spelar 82 grundspelsmatcher per säsong. Så det är en del resande under ett så här, regular season schedule. Så vi snittar mellan 3-4 matcher i veckan. Och det är oftast är det bra uppdelat med att man kanske har en period på 10-14 dagar hemma och sen är man borta typ 10 dagar och spelar mot lag relativt nära varandra. Men det är alltså, när vi är på en 10 dagars roadtrip, då är det vi kommer alltid in till staden vi ska spela i dagen innan. Men direkt efter matchen, alltså matchen slutar 11:30-12, då är det direkt från arenan in i bussen, rakt till vårt flygplan. Flygplanet lyfter, boom, landar liksom 2:30 på natten, 3. Rakt i hotellet, slagga. Sen kanske vi har liksom en ledig dag eller vi har någon aktivering på hotellet och sen är det match dagen efter det. Liksom.
Så du har ju varit abroad, som det heter så snyggt, i 10 år?
7 år.
Nästan 10.
Nästa 10 år, ja.
Så det har ju blivit en normalitet i din vardag. Finns det några tankar? Nu säger ju inte jag som, alltså, i min värld, i en perfekt värld så kommer du hålla på minst 10 år till. I alla fall 6-7. Eller hur? Ja. Finns det någon så här tanke på hur det kommer kännas och se ut? Det är svårt att föreställa sig hur saker kommer kännas, men en tanke på när du är klar. Liksom.
Det Johnny brukar säga till mig är att njut så länge det bara varar, för det går snabbt. Och jag fattar att det går snabbt.
Har det gått snabbt?
Nowadays. Ja, den här säsongen gick otroligt snabbt. Alltså, om jag ska försöka sitta och reflektera över säsongen så känns det som att det är bara ett streck ibland. Det är svårt att hitta moments. Men jag ser den sidan av det han säger. Så jag försöker bara njuta och vara i nuet så mycket som möjligt. För att det är lätt att liksom förvandla eller för liksom försvinna för långt fram eller för långt bak. Och jag tror om du touchar båda sidorna så förlorar du lite begreppet om dig själv och över det du behöver göra, med tanke på att det är så prestationsbaserat det du gör. Så jag har inte valt mig, eller jag har inte låtit mig själv försöka tänka så här, ja, om 10 år, vad vill jag göra efter min karriär? Utan jag försöker vara här så mycket som möjligt och försöker se vad jag gjorde förra året och matcha det till någonting bättre nästa år. Liksom. Så ja, jag vet inte. Det har hjälpt mig än så länge. Och jag kanske väljer, och det blir kanske en naturligare liksom process att ta sig igenom när man ser liksom the end of the line. Alltså när det börjar kännas att okej, nu har man gjort sina år och ja, kanske vill så här, börja titta på annat, och kroppen kanske inte känns som densamma. Och så här.
Nej,
så
precis.
Jag har inte valt att tänka för mycket på det
här. Nej, det är kanske onödigt. Det var bara en så här fråga spontant som jag tänkte. Vi var ju inne på det här med psykiska måendet och så här. Men jag tänker, det finns ju andra aspekter som påverkar ens spelstil och som påverkar hur man presterar på isen.
Mm.
Och då tänker jag så här på hjärnskador.
Mm.
Alltså det är ju en väldigt fysisk sport.
Mm. Ja, det är ju någonting tyvärr som inte just hjärnskador, men den fysiska sidan utav sporten som tillhör allt. Och jag menar, man lär sig sedan tidig ålder hur man får göra liksom fysisk kontakt med motspelare.
Hur menar du då?
Alltså hur man får tacklas.
Ah.
Man lär sig ju ung ålder hur
det är inte
man
bara köra.
Nej, utan man får aldrig smälla en kille med, om du ser numren på motspelarens tröja och han står mot sargen, då får inte du komma och bara smälla han. Och så han flyger så nej. Utan det är sådana saker man lär sig i ung ålder. Men sen så sporten går så pass snabbt. Så
förlåt att jag avbryter. Det där var... sporten går så snabbt. Men jag tänker att se numren, då betyder att han har ryggen mot...
Emot spelet. Om han har pucken, säger vi, och har ryggen mot spelet. Och du kommer med ansats bakom honom och ska smälla han. Då är det charging. Det är liksom, du kan få matchstraff. Och killen kan det sluta illa med. Liksom. Men sporten går så pass snabbt, så med fysisk tillåtelse så kan det ju hända saker och det kan bli fel.
Mm.
Och det är oftast hjärnan och andra kroppsdelar, men oftast hjärnan som ryker med av de här snabba händelserna som händer på isen. Och jag själv har haft 3 hjärnskakningar, och av de 3 så var väl en värst. Och att liksom inte kunna kolla på telefon, inte känna sig mottaglig för att sitta och prata med folk eller vara bland folk eller titta på tv, utan bara känna att man vill vara själv och vara i ett mörkt rum, det var hemskt. Alltså. Och det är tyvärr liksom en läskig sida utav sporten. Och jag har nära vänner som har tyvärr fått sluta på grund av hjärnskakningar. Så det är inget man önskar på någon, men de har blivit bättre och väldigt noggrannare med att plocka bort sånt farligt spel inom sporten, och förhoppningsvis blir det bättre och bättre med det. Men
nu kanske jag ställer en skitdum fråga, men jag provar ändå. Har ni så här läkarteam som utgår från vad man får göra och inte får göra, där ni innan spelare, alltså som är med liksom i själva
du gör ju en typ,
i laget?
Så typ inför varje säsong så gör du en hjärnanalys. Typ. Du förhåller det till en viss liksom bas, så här basframe säger de.
Mm.
Så gör du ett hjärnskakningstest med en frisk hjärna. Och där blir det liksom, där blir ditt, ska man säga, det blir din base.
Mm.
Och sen om du blir, så att du får en smäll utav mig och du känner lite foggy, då tar de in dig i rummet, i läkarrummet, och då ber de dig göra om det här hjärnskakningstestet. Om det är någonting som inte är likt det du gjorde med frisk hjärna, då diagnostiserar de det som hjärnskakning eller olika mildness utav hjärnskakning, vad den beror på vara liksom. Men nej, det är ju, det finns ju inte heller, när man fått hjärnskakning så finns det ju aldrig liksom ett recept att veta när man är tillbaka. Nej, utan det är precis. Verkligen att liksom man måste känna in känslan och känna efter verkligen, för att man har bara en hjärna liksom. Och
hur känns det att ha en redig hjärnskakning?
Den är väldigt olika för alla. För mig så var jag väldigt ljus- och ljudkänslig. Jag hade typ nästan konstant huvudvärk, fast den var så här mild. Jag kunde inte liksom röra på ögonen så här upp och ner. Jag kände mig väldigt emotionell. Ja, det var väl typ de primära. Mm. Men sen är de väldigt liksom, man kan vara illamående, man kan ha dålig balans, man kan känna sig irriterad, man kan, alltså det finns en massa olika symptom av hjärnskakning, men utvecklingen och forskningen har ju blivit mycket, mycket bättre, och jag tycker skyddena nowadays är mer skyddande liksom, för spelarna. Och ligan i sig och alla de andra ligorna i hockeyvärlden är väldigt väldigt beskyddande och på liksom sådana fula tacklingar, så att det ska hända. Så det förekommer inte lika mycket sådana galna tacklingar som vi gjorde förut liksom. Så yes.
Det har ju förekommit ganska mycket snack sista tiden på olika medier om hockeyspelare som kliver fram och berättar om jargongen och nollningar i omklädningsrum, och att när man byter lag, speciellt när man åker utomlands, så får man ju vara med om en massa...
Ja, du har rätt i det du har hört. Det är ju, jag skulle säga att det är en viss jargong i alla olika sporter på ett sätt. Sen så kanske jag tror... Alltså jag har ju bara en sport att relatera till, och det är hockey, men jag tror hockeyn är jargongen relativt hård, och det har alltid funnits någon form av jargong där det inte är okej att visa känslor liksom. Och vi alla är liksom människor, och alla har känslor och alla har saker de går runt och bär på. Vissa kan relatera, vissa kan inte, men det liksom blir förbisett på ett sätt att inte se människan, utan att bara liksom man ska förhålla sig till en viss jargong som kanske är väldigt sårande för andra. Och personligen har jag inte upplevt liksom något överdrivet som har hänt mig, men jag har ju sett andra ta det illa och ta det tufft liksom. Och det är tyvärr den här macho
Ja, det är ju en fysisk sport och alla är väldigt stora, så det kan ju ge.
Precis, så det på ett sätt är hockeyn relativt traditionell. Så sådana där saker har blivit lite så här, lite accepterat. Men jag känner ändå nu i den nya och liksom yngre generationen på ett sätt, så känns det som att det börjar försvinna lite. För det är inte lika uppskattat, och det personligen tycker inte jag att det är ett liksom vinnande koncept att föra ett lag samman och få alla liksom att köpa systemet alla vill stå för. Man vill ändå finna liksom en form av unity bland varandra, för att man vinner ju inte själv, vi vinner som ett lag. Och att liksom bete sig på sådana sätt och få andra i sitt lag att uppleva saker bara för att man själv har fått göra det som rookie eller yngst tidigare. Jag förstår inte varför man ser njutning i det för.
Nej, jag hörde.
Det är jag personligen, men jag har inte trott att det är något vinnande koncept, om jag ska vara helt ärlig, utan det är en dålig traditionell grej. Liksom.
På tal om vinnande koncept, bästa upplevelsen i karriären?
Oj.
Finns det något du kan liksom...
Jag har fått uppleva 2 JVM. Det var rätt coolt. Gick inget vidare dock, men det var en rolig upplevelse. Största hittills är faktiskt Stanley Cup-slutspelen. Att få uppleva slutspel där borta, det är det är rätt mäktigt faktiskt. Jag tror inte folk förstår här hemma hur...
Jag tror inte folk fattar.
Vad det gör till liksom... Vad det gör för staden du själv spelar i, men också hypen i alla de andra städerna ni, eller lagerna ni möter under en liksom matchserie. För du spelar ju mot samma lag i en matchserie bäst utav 7.
Mm.
Och det är 4 ronder. Så det är ju, det är ett maraton att vinna den där Stanley Cup-pokalen, utan det är ingen sprint.
Mm.
Så upplevelsen i år var ju roligare än tidigare, och vi gick längre och man har fansen i ryggen, och det känns som att hela staden liksom tar paus när vi spelar match under, under slutspelarna. Så nej, nästa fina upplevelse förhoppningsvis att försöka vinna den. Men vi snuddade, eller vi, vad ska man säga, vi fastnade lite där på målsnöret i kvartsfinalen, kvartsfinalserien. Så vi blickar vidare till nästa år istället.
Ja, man släpper det där.
Mm.
Att vara mörk då?
Mm.
Jag tänker på så här fördomar. Vi var inne på det här med nollning och sådär. Mm. Men du är ju alltså svensk, enda mörka svenska spelaren.
Mm.
Wow, höll jag på att säga. Alltså, för att vara i dagens så borde det kanske vara fler, känner jag.
Absolut,
alltså,
jag, I don't know. Jag själv tycker ju det.
Ja, det tycker jag.
Och det är väl det vi pratade om tidigare med liksom integrering och att få liksom barn med invandrarbakgrund att prova på en sport som kanske inte är så normaliserat för folk med invandrarbakgrund.
Och då pratar vi den ekonomiska aspekten och den kulturella.
Och den
också,
kulturella, för det är en kombination där liksom.
Jag menar, det är inte ofta man ser somalier och spela hockey.
Nej,
och skidor.
Nej, precis. Det är ju för att det inte oftast finns snö i liksom Afrika.
Mm.
Så här, det är inte en det finns ingen kulturell anknytning liksom.
Mm.
Men sen som vi sa, det är ju en finansiell och en kulturell fråga, men det finns mycket invandring, alltså invandrarbarn här i Sverige och i Stockholm, och jag tror det finns mycket att göra för dem, för att skapa möjlighet att kunna integrera dem i olika liksom miljöer och få möjligheten att kunna prova på nya sporter. Men sen där kommer liksom den finansiella frågan upp. Jag menar, vi diskuterade lite sidan av. Det är svårt för en ensamstående förälder att täcka de här kostnaderna som krävs för att spela hockey. Och man kan ju hoppas att det kanske kan finnas några livlinor och lite hjälp som kan...
Fast det är ju någonting som jag vet att du gör, så det här med livlina och hjälp. Mm. Berätta om projekten som du har varit inblandad
i. Så vi var i Kenya förra året. Det är Jonnys primära projekt. Han har startat ett clothing appeal, ett performance brand som heter Atunia. Och han har själv kenyanska rötter bakgrund. Mm. Precis. Och han ville give back till liksom den kenyanska lilla hockeykulturen som redan finns i Nairobi. De har ett litet hockeylag i Nairobi i Kenya, så tack snälla. Så de spelar landhockey och ishockey i deras lilla ishockeyring som de har i ett köpcenter nere i Nairobi. Och att se dem, se deras passion, glädje för en sport i ett land man inte kan tänka sig hockeyn liksom är attraktiv. Det var så liksom energigivande för mig att se de här barnen komma ifrån deras omständigheter, liksom ställa sig på sina rollerblades, skata liksom 2 timmar från byn de bor i till staden för att spela hockey liksom. Jag blev fascinerad. Och ändå se så pass duktiga de var också. Det var kul att se liksom deras glädje till en sport jag får göra som jobb liksom.
Mm.
Och också få träffa liksom barnen och se, få träffa deras familjer och få se hur de bor och i miljöer de rör sig i.
Första gången du var i Afrika?
Nej, det var första gången i Kenya.
Första gången i Kenya.
Min mamma är från Eritrea, så jag har varit i Eritrea 2 gånger, men det var för några år sedan.
Mm.
Så nej, det var väldigt givande på många sätt. Så vi kom ner med hockeygrejer och massa typer av hockeymaterial för dem att använda. Och sen fick vi träffa då några utav spelarnas familjer. Mm. Vi fick träffa personerna bakom kulisserna som står för träning och för hjälp. Och personer som hjälper dem till skolan, ifrån skolan till träningar. Svenska ambassaden, kanadensiska ambassaden och någon något land till hjälper till väldigt mycket för de barnen att kunna spela hockey. Och den glädjen och passion de har för det jag älskar att göra, det smittades verkligen av.
Men kan du se dig själv som ung, hur det var för dig att ha någon som
100%
som förde dig framåt?
100%. Det var ju Johnny i mitt fall. Ja. Alltså att kunna se liksom en actual någon med en form av liknande bakgrund lyckas och göra det han älskar att få göra. Mm. Det var någonting som jag såg att så här, wow, om någon annan kan göra, kanske jag också kan göra. Så det var väl någonting som kanske var in the back of my head. Liksom. Men också någonting som så här, jag inte trodde jag kunde se, men jag också kunde, som jag idag förstod jag kunde se, att liksom verkligen få en form av glädje tillbaka ifrån barn som gör det jag älskar att göra liksom på en helt annan plats i världen som kanske inte hockey är känt för att göra. Mm. Det var det som jag bara sa, wow, det här var givande. Det här var.
Men tror du inte också att den kan vara lika givande som den är för dig? Att den är för dem?
Absolut.
Som ser en annan mörk.
Absolut.
Mix.
Absolut.
Göra någonting som de kanske eventuellt kanske skulle se. Vad heter han? Jäger?
Ja, eller, Jäger. Eller,
ja, nu är han 100 år gammal.
Ja, nej.
Men han är vass.
Ja, han var vass. Vi ska inte håna här.
Men jag kunde ha dragit till med någon annan. Men är du med?
Liksom, absolut.
Som de kan identifiera sig med.
Absolut. Jag tror det går both ways. Det tror jag. Sen har väl, alltså på senare dagar inte jag trott jag hade kunnat få en sån form av upplevelse som jag fick just där. Så väldigt tacksam kände man och väldigt, alltså väldigt positiv lagd blev man verkligen.
Vi var ju lite inne på det här med fördomar, eller hur? Och så här, men om vi pratar allmänt då, som atlet och så, har du stött på några fördomar, känner du liksom?
Ja, några hiccups skulle jag vilja säga att jag har stött på. Du tänker inom rasism och så.
Lite där.
Ja, nej, men det har hänt lite. Men inte väldigt mycket i relation till kanske vad andra har fått uppleva i andra idrottare med liksom en mixed race eller annan bakgrund. Jag tror jag på ett sätt kanske tacklade det relativt bra. Jag fick bra stöd hemifrån.
Jag upplever att du har väldigt så här grundad självkänsla också.
Mm. Ja.
Jag vet inte om jag uttrycker mig rätt.
Nej, men alltså, jag känner mig relativt trygg i mig själv. Ja. Men jag tror omgivningen du väljer att vilja umgås med får dig att kanske känna så på ett sätt. Så det är jag också tacksam över att ha fina vänner och familj som jag rör mig runt kring. Men just i de former av liksom rasistiska påhopp och sånt där så har jag
plan
väl kanske inte...
Vad sa du? Som på plan.
Ja, på is. Ja, men så har jag ju såklart reagerat aggressivt. Men jag har inte låtit det påverka mig i sättet jag ser och sättet jag vill göra det jag gör. Utan det har alltid... det har alltid studsat av mig på något sätt. Sen vet inte jag exakt varför och sånt där, men jag tror det har mycket med supporten du får hemifrån och familj och vänner. Absolut.
Men kanske också prestation, alltså att du är så pass
med.
Bra,
alltså jag kanske tystar folk med det jag gjorde på isen. Så kan det också vara, men jag har inte låtit det få mig själv att bli påverkad för mycket, tror jag. Så ja, jag tror det är mitt bästa svar på frågan.
Ja, men det var ett väldigt bra svar. Det känns fint att prata med dig.
Samma.
Varm dag här i Stockholm.
Otroligt.
Otroligt. Ja, vi båda har det varmt. men jag tänker så här. Om jag kastar den jobbigaste perioden då. Alltså, vi har ju varit där och så här, små hintat lite grann. Mm. Hemlängtan och inte sådär. Men fanns det någon period där du kände så här. Det kan ju vara vad som helst. Alltså
det var faktiskt mitt draftår.
Mm.
Jag var året jag skulle bli plockad av ett NHL-lag. Så var det väldigt mycket hype och det var folk liksom snackade mycket om en och jag valde själv att liksom investera tid i och liksom läsa och tycka och tänka och känna vad andra har att säga liksom.
Mm.
Och jag kände att det började påverka mig och jag kände inte mig själv på ett sätt.
Mm.
Och började ifrågasätta liksom vissa saker jag gjorde. Jag kom precis också tillbaka från en skada, så jag hade varit skadad och jag visste att mycket liksom stod på linjen och jag kände inte att jag var 100% i alltså när jag kom tillbaka från min skada. Så jag valde liksom att låta media styra vad jag kände för självkänsla liksom. Och jag tror det lärde mig otroligt mycket om mig själv för att kunna ta det klivet till Nordamerika, att verkligen liksom trust the process på ett sätt och acceptera acceptera liksom motgångar och verkligen vara acceptant för den känslan, att inte försöka fly från den utan verkligen känna okej, nu känns det så här, vad kan jag göra för att break through it liksom. Och där är bara du själv som kan påverka det form av beslut, och i mitt fall var det ju bara att träna och göra allt jag kunde för att må så bra som möjligt. Men också komma i bäst möjliga form. Så jag tror det är väldigt lätt men farligt att hamna i tankesätt där du alltid känner in och känner och tänker. Liksom och undrar vad andra ska tycka och tänka.
På ägelse av andra yttre faktorer.
Precis. Mm. Så det var väl liksom en stor liksom händelse jag kände fick mig bli påverkad. Men jag ändå tacklade mig igenom det på ett bra sätt. Liksom.
Ja.
Men det fick ta sin lilla tid.
Mm. Okay. Slutligen så brukar jag ställa den här frågan till nästan alla mina gäster. Så, men finns det någonting som du känner att du värderar väldigt högt men som gemene man inte gör?
Säg.
Finns det någonting som du känner att du värderar högt, ja, men som andra inte gör? Lika högt eller mindre?
Sömn.
Mm. Mm.
Ja.
Det var bra.
Mm. Sömn tror jag.
Sömn är viktigt.
Ja, otroligt viktigt. Jag har förstått det mer och mer på senare dagar.
Hur märker du liksom att sömnen är shit?
Jag känner ett att om jag sover så får jag ut mer kvalitativ tid utav min dag än vad jag får om jag har liksom dåligt med sömn. Visst, jag kan gå och träna och ha sovit dåligt, men sen är hela resterande av dagpaj liksom. Men sen så märker jag också med med recovery. Det har en sån stor faktor till recovery, sömn. Och sömn kan du kontrollera. Om du accepterar att kunna kontrollera det så kan du få en edge över andra för återhämtning och massa annat. Så sömn tror jag är väldigt underskattat men otroligt viktigt.
Vad gör du lycklig?
Familj och vänner. Jag gläds väldigt mycket med andra när jag ser att de har mått bra. Det är jämlikt.
Mr. Kylington, jag gläds över att du har varit här.
Tack för att jag fick komma.
Och delat med dig.
Tack så mycket.
Tack för att du kom.
Tack kompis.
Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.